Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
I actually originally did not intend to drop out of Stanford, but I wasn't going to any classes and I was spending all of my time talking to VCs. And so then logistically it just seemed like a waste of money.
Mycket har hänt sedan Elisabeth hoppade av Stanford för att satsa helhjärtat på sitt företag Theranos. Hon har ett kontor, en storslagen idé under utveckling och många anställda. Det finns bara ett problem.
Okay, so you knew that the company was short on cash.
Yes. Yeah.
2009 börjar Theranos pengar ta slut. Elisabeth har lekt med tanken på att nyemittera, det vill säga skapa fler aktier i företaget för att på så sätt hitta nya investerare. Problemet med den planen är tajmingen.
The test of time through two world wars, through the Great Depression, and that now a credit crisis has brought it to its knees. So Meredith, obviously.
Det här är mitt under den kraftiga lågkonjunkturen i slutet av 00-talet. Till och med företag som funnits i generationer måste kämpa för att låna pengar, och många går i konkurs. Men till skillnad från många andra har Elisabeth ett S i rockärmen. En räddande ängel med fickorna fulla med pengar.
When did Sunny Balwani join the company?
I thought in about September of 2009.
Det här är Uppgång och fall, The Dropout. Berättelsen om Elisabeth Holmes och Theranos. Serien är en samproduktion mellan ABC Radio, Nightline och oss på Just Stories. Originalintervjuerna är i de flesta fall gjorda av den amerikanska journalisten Rebecca Jarvis. Och ni kommer höra henne ställa en del frågor i avsnitten. Glöm inte att prenumerera på Uppgång och fall i din poddspelare för att inte missa när nya avsnitt släpps. Jag heter Josefin Patsauer. Andra delen, Skräckväldet.
So company was low on the cash and I knew this mission and what company was trying to do was paramount. So I offered to help the company and I ended up giving a $13 million personal loan. And it was interest-free, it was a good faith loan.
Det här är Ramesh Balwani. Han kallas för Sunny, en före detta mjukvaruchef som lyckades sälja sitt företag precis innan IT-bubblan sprack och som tjänade miljontals dollar på det. Han har tidigare jobbat på företag som Lotus och Microsoft. Och i mitten av 2009 investerar han en enorm summa pengar i Theranos.
After that, 6 months later, when I had decided that I'm going to stay here for the long term and board said absolutely you must, they made me the president and CEO.
Men Sunny erbjuder inte bara Theranos en väg ut ur den ekonomiska krisen. Han blir också anställd i företaget.
And did he have any qualifications in the lab testing business?
He did not.
Or in pathology or anything like that?
Not to my knowledge.
Sunny börjar dyka upp på Theranos kontor varje dag. I likhet med Elisabeth så har han en slags personlig uniform bestående av en vit helknäppt skjorta, jeans och dyra loafers. Han doftar av kolonje och blir känd för sin dyra smak. Sunny har två bilar, båda med specialbeställda nummerplåtar. En svart Lamborghini med registreringsskylten Vidi Vici, som är Veni Vidi Vici. En referens till Julius Caesars Jag kom, jag såg, jag segrade. Och så en Porsche 911, skyltad med en slags hyllning till Karl Marx antikapitalistiska manifest Kapitalet. Han är en intensiv person vars närvaro är påtaglig inne på kontoret. Och det är flera av de anställda som frågar sig vad han egentligen gör där. En av dem är mjukvaruutvecklaren Michael Craig.
I always wondered why he was there. You know, if she was actually had this vision of really impacting the world. I was like, why did she pick him then?
Michael Craig jobbar direkt under Sunny.
He was terse and he was a bit of a hothead from what I could see. There was at one level this need to assert dominance, and at another level I don't think he ran terribly deep. Like, for instance, I remember at one company party, he had these set of samurai swords in his office for a long time. And I finally was like, so what's your interest in those swords and stuff? Because, you know, I'm pretty interested in a lot of that stuff. And, you know, he basically said that, no, it was just a thing. And I was like, whoa, like, there's not even the story there. There's just like some object that you just put there. So he has like that need to prove himself and also pretending like he's above everything.
Sunny blir företagets högst uppsatta person näst efter Elisabeth. Och genom de stora glasfönstren iakttar de anställda ofta hur Elisabeth och Sunny har möten i kontoret längst bort i korridoren. De blir ett radarpar. Elisabeth fokuserar på styrelsearbetet, helheten och den övergripande idén. Medan Sunny får det löpande ansvaret för anställda och samarbetspartners. Trots att han helt saknar vetenskaplig erfarenhet.
I would generally do the first meeting or two and talk about the vision, and then he would follow up on any questions that they had from a diligence perspective and provide them with that information.
Och Sunny tvekar inte att ge sig in i labbarbetet. Trots att han alltså inte har någon vetenskaplig eller labbteknisk utbildning så stiger han in, kavlar upp ärmarna på sin helknäppta vita skjorta och börjar arbeta.
When there was shortage of people on weekends and I would say, okay, train me, I'll do it.
And you learned how to do all that?
Yes. Okay. Life in a startup, right?
Sunny arbetar hårt. Men enligt de anställda får han snart ett rykte om sig att vara lite av en mobbare vars närvaro har något hotfullt över sig. Det här är Erica Chung som jobbade med honom i labbet.
Initially he would be fairly nice, but then through email he frequently would get really upset about different things and was like, this is unacceptable, or you guys don't know what you're doing, was always sort of firing back at people and blaming people for different things that were going on and was always unsatisfied with what people were doing and how they were doing it. And it got to a point where it was almost hard to work for him because he would just get so angry and get so upset and was not very well versed in the medical diagnostic world and wasn't really well versed in the sciences, so would frequently say things that were just inappropriate. It became very clear to entire departments that it was he didn't understand really what was going on.
En av Erica Chungs kollegor, Tyler Schultz, säger att Sunny får ett öknamn på kontoret. De kallar honom ångvälten.
It was just like pretty well known that Sunny was kind of the enforcer.
Sunny är den som driver igenom saker, ser till att det händer, och han tvekar inte att köra över folk.
The enforcer of what?
Of kind of like these like intimidation tactics, I guess.
Och det är många som säger upp sig på grund av Sunnys ledarstil, berättar tidigare anställda. Det här är Michael Craig.
I mean, he was loud. It's like barking at people, basically. You know, asking me to do something out of the blue and then looking at whatever I did, which, you know, generally speaking, I poured my heart into, and then be like, oh, this is not at all what I asked for, you know, and like, you're like, what?
Och senare, under red, ska till och med Elisabeth försöka distansera sig från Sunnys beteende.
Were there areas in which you disagreed?
Yes.
What were those areas?
We disagreed all the time about a lot of things. We're very different leadership styles.
Det är anmärkningsvärt att denna dollarmiljonär som helt saknar relevant erfarenhet, som rör upp känslor och skapar problem internt i företaget, får en sån maktposition. Men det finns en sak som Elisabeth håller hemlig som kan förklara det hela.
Were you and Sonny Balwani ever engaged in a romantic relationship?
Yes.
When?
Over a long period of time.
Did you live together?
We did.
Did you ever tell investors that you and Mr. Balwani had a romantic relationship at the time that you were asking them to invest in Theranos?
No.
Elisabeth, som är 20 år yngre än Sonny, är inte bara hans chef. Hon är också hans flickvän. Men det har de anställda, som Michael Craig, ingen aning om.
Now, when I heard that they had been in a relationship, I still am like, what?
Really?
Yeah. Yeah.
Were they flirtatious?
No.
Did you ever see them in a car together?
No,
or going
she was
home or anything
stoic.
Like that?
She was stoic. Very stoic. About just in general. She was monk-like, you know.
De håller förhållandet hemligt för investerare, medierna och till och med för många styrelsemedlemmar. John Carreyrou är reporter på Wall Street Journal och författare till boken Bad Blood, Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup. Han har bevakat Theranos i många år. Ändå var det här en för honom mycket oväntad vändning.
Well, one of the first things that you know sort of raised my eyebrows was when I had my first long conversation with the lab director, and he told me that Sonny and Elizabeth were an item, and I was stunned by that.
Mycket av publiciteten som omger Theranos får Elisabeth att framstå som någon som inte har ett privatliv, något hennes mamma öppet oroar sig för i en artikel i The New Yorker. I samma text antyder Henry Kissinger, som sitter med i bolagsstyrelsen, att han ska försökt få ut Elisabeth på dejter med folk han känner. I själva verket är Elisabeth och Sonny redan ett par. De träffades innan Theranos, när Elisabeth var runt 18 år. Sonny var då 37.
I met Miss Holmes in 2002 in China.
We were in the same Stanford program at Beijing University.
The entire department knew about her Chinese, her skills, and so when I first met her, I'm like, oh, you must be the Elizabeth Holmes.
Elisabeth och Sonny håller kontakten. Elisabeths bror, Christian Holmes, minns att Elisabeth pratade om Sonny när hon återvänt från Kina.
I don't know how you would qualify romantic versus personal, but as soon as she came back from China, she mentioned they had a friendship.
Med tiden utvecklas deras vänskap till något mer. Allmänna handlingar visar att Elisabeth och Sonny bor tillsammans under en tid. De bor på Channing Avenue i Palo Alto, drygt 6 kilometer från Theranos kontor, där de tillbringar långa arbetsdagar sida vid sida. 2010 förbereder Sonny och Elisabeth sin dittills största deal. Theranos hoppas inom kort dra igång ett samarbete med den stora apotekskedjan Walgreens. Tanken är att Theranos blodprovsmaskin ska ut i deras drygt 8000 butiker. Om det blir verklighet kommer Theranos teknologi finnas på bara några kilometers avstånd från nästan alla amerikanska hushåll. Det skulle innebära ett enormt genombrott och massor av pengar för Theranos.
We were interested in partnering with Walgreens because of the retail footprint.
Det här är John Carreyrou från Wall Street Journal igen.
So you can imagine that the Theranos blood test would have been available at almost every street corner.
Apotekskedjan Walgreens säger att Theranos i sin första pitch 2010 påstår att de har utvecklat en teknik som för första gången någonsin förmår analysera blodprov i realtid. I praktiken lovar Theranos, alltså Walgreens, en maskin som patienter kan komma in och använda på plats i deras butiker för att snabbt få ett korrekt blodprovsresultat. Och provet ska kunna påvisa allt från könssjukdomar till tidiga tecken på cancer. Theranos lovar också att deras metod kommer vara hälften så dyr som traditionella labbtest och att det ska räcka med ett litet stick i fingret, en eller två droppar blod per test. Elisabeth är på väg att bli en oerhört skicklig försäljare och på stämmor och konferenser skryter hon ofta om sin enorma deal med Walgreens.
What we're doing in just pricing, right. The way that we are for Medicare and Medicaid is saving Medicare and Medicaid hundreds of billions of dollars on an annual basis.
Because access
for every person means rolling this out ultimately within 5 miles of every person's home. So our work is making it possible to do any lab test from a tiny drop of blood from a finger, instead of having big needles stuck in your arm and tubes of blood taken out.
Den 22 mars 2010, några månader efter den första mailkontakten, flyger Elizabeth och Sunny till Walgreens högkvarter i Deerfield, Illinois. Där träffar de Walgreens chefer, däribland den högst uppsatta ekonomichefen, och de håller en mycket övertygande PowerPoint-presentation. Walgreens har berättat att Elizabeth och Sunny under det här första mötet hävdar att Theranos teknologi redan är fullt genomförbar och redo att möta kunden. Och att Theranos följer alla riktlinjer satta av FDA, den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket och Livsmedelsverket. De säger att tekniken för stick-i-fingret-blodproven kommer vara redo för lansering senare samma år. Elizabeth och Sunny hävdar till och med att deras teknik redan används av amerikansk militär och i statlig verksamhet utomlands. Många år senare, när Elizabeth förhörs om just det påståendet under red, ska det bli tydligt att det var en lögn.
Was a Theranos manufactured device ever deployed in the battlefield?
No.
Was it ever deployed in a medevac helicopter?
No.
Was a Theranos manufactured device ever deployed in an Apache helicopter?
No.
Men det har Walgreens ingen aning om då, 2010, och därför är de intresserade av att gå vidare med samarbetet. Men innan blodprovsmaskinen når butikerna vill Walgreens vara helt säkra på att allt håller måttet. Därför sätter de ihop ett arbetslag med laboratorieteknikern Kevin Hunter i spetsen.
They specifically asked us to get involved and help them vet this opportunity with Theranos and to give them guidance about, you know, the legitimacy of the test and its ability to be reproduced and all those types of things.
De kallar det projekt Beta.
We all had shirts made up, you know, everybody got a nickname and I was called the expert.
När Kevin Hunter ansluter till projektet har han redan hört en hel del om Theranos.
That they had been wildly successful. The technology was being used on the battlefield, the Department of Defense, that they were doing in-home testing for people, and that also they were working with either 7 of 10 or 8 of 10 of the largest pharmaceutical companies in the world.
I augusti 2010 arbetar Kevin Hunter för Walgreens och han följer med när några av företagets chefer flyger till Silicon Valley för ett möte på Theranos huvudkontor. Efter allt han har hört om företaget inför resan har han höga förväntningar.
That certainly was one for the one that we'll remember for a long time. We arrive and the first thing you see is that Sunny had a Lamborghini that was parked right up front, and he was very proud of the fact that he'd been successful in other technology businesses and that was his car. The building was locked by key cards and all that kind of stuff.
När Kevin och cheferna väl kommer in på Theranos kontor upplever Kevin att de hålls under ständig uppsikt. De får absolut inte röra sig fritt i lokalerna.
We were met at the ground floor, immediately taken upstairs to a conference room where we only met with Sunny and Elizabeth, and when, like for example, we would break to go to the restroom, they would literally walk us to the restroom and then walk us back, so we weren't allowed to look around or talk to anybody or anything like that.
When you say they, who's they?
It was Sunny. Sunny would literally walk me to the restroom.
Was he standing there?
Yeah, it was kind of crazy. I mean, he literally would wait outside the restroom door for me and then walk me back. And so that was unusual. You know, I asked where the laboratory was. They said it was located downstairs.
Kevin vill se Theranos lab, men Elizabeth och Sunny vill inte visa det.
I asked when we're going to get to see it. And they said after lunch, and then after lunch, it turned to, well, we really don't want to show you the laboratory. I kept asking to speak with like a chief medical officer or the scientist that was working on the test development or things like that. And, you know, they said they wanted to keep the conversation at a high level and not bring anybody into it yet.
På mötet gör Kevin ett utspel. Han föreslår att alla i rummet ska göra ett Theranos blodprov där och då.
And I said, let's all get our blood drawn and let's run some very basic tests here. And let's go around the corner to Stanford and have them run our tests as well. And they refused to do that. And when I questioned Elizabeth as to why she wouldn't let us do it, she said that she didn't trust Stanford's results. And I found that really ironic for somebody who supposedly dropped out of Stanford and you know, thought very highly of the university to not believe their laboratory results.
Kevin får intrycket av att Elisabeth och Sunny duckar den ena viktiga frågan efter den andra. Men han märker också att de vet hur man trollbinder en publik. Efter det planerade labbesöket som aldrig blir av.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Går de ut och äter middag tillsammans? Men till och med det känns lite märkligt, säger Kevin Hunter.
We did go out to dinner at like 3 o'clock in the afternoon. It was kind of bizarre. We were not allowed to ride, you know, we weren't allowed to follow them. We had to just meet them in a back room. We get to this restaurant, there's no one there, yet we still meet in the back. You know, Elizabeth got her standard kind of green protein shake that she got and was dressed in all black, and Sunny got sushi or something like that. But we're not allowed to talk to each other by name, yet Sunny drives his Lamborghini. So if you were concerned about people following you or seeing you or something like that, you know, why are you driving around Palo Alto in a black Lamborghini? It just didn't add up.
Ju mer Kevin Hunter ser av företaget, desto fler frågor växer i honom. Han vill förstå exakt hur Theranos tänker genomföra sina tester.
Did Walgreens believe that the Theranos technology would let you run multiple tests with a finger prick of blood?
Yes, that was what was proposed to us. Their position all along was the fact that you know, that it would be one drop of blood, and you know, one of the documents that I have shows that they said they could do 250 tests, and you know, and that was August of 2010 on their letterhead.
And was that possible?
No. I never saw anything that would give any credibility to the fact that the instrument did anything at all.
Anything at all?
Yeah, I mean, on my desk sat one of the Edison instruments, one of the early instruments, because we bugged them forever to send us an instrument so where we could, you know, we could run tests on it and those types of things. And I begged them to let me crack it open and take a look and see what was going on inside the instrument. And, you know, it was like a computer. It had the little tape on the tamper evident tape on the back. And they just didn't want to do that. And it would run for a little while and then have an error and shut down or something. I never got it to do anything that turned out a test result that could be correlated with anything. The deception was incredible.
What would you say are the biggest deceptions?
I think Sunny and Elizabeth's position that they could do this testing on one drop of blood was just a complete farce. And, you know, one of the things I tried to explain to them was that, you know, because I challenged them and said, look, I understand, you know, the tech startup environment, you can breathe air out here in Palo Alto. You know, you fake it till you make it to a certain extent. I said, but, you know, when you're talking about testing people, and people taking these lab results, making life decisions based upon the results that you give them, you need to make sure that they're right. And they just blew it off.
Kevin Hunter tycker inte att Walgreens ska samarbeta med Theranos. Och ett tag verkade som att hela projektet håller på att rinna ut i sanden. Tills det plötsligt återupptas. Elisabeth har än en gång lyckats övertyga Walgreens om samarbete.
It was one of those things to where there was just enough belief or just enough hope, if you will, that it was legitimate. You know, they really believed that they would put Quest and LabCorp out of business, and those are, you know, for those that aren't familiar with the laboratory industry, those are the two 800-pound gorillas. And again, it was something that people wanted it to be real so badly that, you know, they were willing to kind of take people's word for some of this stuff. It was kind of bizarre.
Trots alla varningsflaggor fortsätter Walgreens sitt partnerskap med Theranos. Nu börjar Kevin Hunter bli illa till mods. Han vill hoppa av projektet.
I really felt like at some point in time there could be some guilt by association if, you know, word got out that I had spent a year and a half working on this project with them, you know, that I almost was, by me continuing to stay involved, I was almost endorsing it. And I didn't want that to damage my reputation.
Några år efter att Kevin Hunter lämnat börjar Elisabeth få mycket uppmärksamhet i medierna. Det får Kevins fru att ifrågasätta om han verkligen haft rätt.
In early 2013, I think she made the cover of Time magazine, and my wife said to me, she said, you know, don't you think you need to admit that you're just wrong on this one? Maybe you didn't see the forest and the trees. And I said, you know what? I said, I'll go to my grave knowing that, you know, that this wasn't legit. And I said, it may not be today, it may not be next week or next year, but the truth will come out.
Ja, sanningen ska till slut komma fram, men det ska dröja ytterligare några år. I januari 2012 påstår Elisabeth och Sunny enligt Walgreens att de när som helst kommer vara godkända i alla nödvändiga statliga instanser. Och de hävdar att deras revolutionerande teknologi hela tiden går framåt. Nu kräver den 99,9% mindre blod än traditionella blodprov. Theranos kommer erbjuda landets lägsta kostnader och mest pricksäkra resultat. Mot slutet av 2013 börjar Theranos installera sina hälsocenter i utvalda Walgreens-butiker. 2 år senare har de startat totalt 41 stycken i Kalifornien och Arizona. Man kan fråga sig varför Walgreens, ett enormt företag med tusentals anställda och miljontals kunder varje dag, inte inser vart hän det barkar.
Shouldn't Walgreens be held responsible here?
Yes.
Why do you think they haven't been?
Well, they were fooled too.
Reed Catherine är en av advokaterna som stämt Theranos för investerarnas räkning.
They had executives that had their blood tested in rooms with the machines sitting there by their side, and they'd have their blood tested and then they'd go off and have lunch and in the background. There were a few tests that they could run one at a time on a Theranos machine, but they basically made it look like it was being run on this machine in the room, but they were actually doing it by hand in the lab. And so the Walgreens people got those results and thought, wow, this works.
Tyler Schultz, en tidigare Theranos-anställd, vittnar om att många anställda känner till de fejkade testerna. Det är något som det skämtas öppet om.
Like during demonstrations, the joke was that they would put the cartridge into the device and there was a glove there that would take it and go run it somewhere else because they knew that the demo wasn't going to work. That was a pretty common joke.
Och faktum är att långt innan samarbetet med Walgreens blir verklighet så finns det flera experter inne på Theranos som vet att allt inte är som det ska och som blir förbluffade när de hör Elisabeths påståenden om tekniken. Det är experter som Ian Gibbons. Han blir vetenskaplig chef på Theranos 2005. Han är extremt smart med mångdubbla examina från Cambridge och nästan 200 patent i eget namn. Ian kommer till Theranos efter rekommendationer från Channing Robertson, Elisabeths största fan, hennes tidigare Stanford-professor och medlem av Theranos styrelse. Ian Gibbons och Channing Robertson hade arbetat tillsammans många år tidigare.
And I worked with Ian from the early days at BioTrack, so maybe 25-30 years. And I worked with him closely at Theranos.
When did you first learn about Theranos?
I think it was like 2002 when Ian started consulting for Channing Robertson.
Det här är Rochelle Gibbons, Ian Gibbons fru. Hon säger att Ians uppdrag gick ut på att få Theranos teknologi att faktiskt fungera i verkligheten. Ingen enkel uppgift alltså.
If anyone could do this technology, it was Ian.
Rochelle Gibbons är själv både forskare och patentjurist och hon säger att hennes man till en början ogärna pratade om jobbet på grund av det hemlighetsfulla arbetsklimatet på Theranos.
Elizabeth was isolating him. Probably everyone else too, but he didn't know that. Most scientists are really social and they can't wait to when you get a good result, you're all over the place with it. You know, you want everyone to know. And there was none of that at Theranos.
När Theranos ska sluta avtal med Walgreens så fungerar tekniken ännu inte. Och det vet Ian Gibbons. Apparaterna kan helt enkelt inte ge korrekta resultat.
She was talking about how she was improving on current technology. And we couldn't figure out what that technology she was talking about. It just became falser and falser.
Elisabeths pitchar tycks bygga mer på fantasi än verklighet. Men trots det går Ian Gibbons till jobbet varje dag och arbetar för att få tekniken att fungera. Samtidigt är Elisabeth ute och försöker kränga produkten till investerare, marknadsförare och styrelsemedlemmar. Ju mer Ian Gibbons ser av vad som pågår inne på Theranos, desto säkrare blir han på att företaget sysslar med falsk marknadsföring, bedrägeri i hans ögon, och att man därmed riskerar människors liv.
Ian felt like people's lives were on the balance, and along with his own scientific integrity. So he was just deeply distraught. And he went to talk to Channing in confidence, and he told Elizabeth about it, and she fired him on the spot.
Channing told Elizabeth?
Yeah.
And she fired
Ian on the spot.
Ian Gibbons får sparken, men blir märkligt nog återanställd nästan på en gång, men på en lägre position. Något som tar hårt på honom.
What she had him doing was evaluating people's CVs that came into the company, and he hated that. That's not what a scientist, a director of assay development does. And that was true of other scientists. One of the scientists, who is no longer there, was in charge of building maintenance. This was a scientist, senior level scientist.
That's spending a fair amount of money to employ somebody and not use them. Why do you think Elizabeth would do that?
I think they were window dressing. Because, Ian was figured on the website as a principal, right? And he really had a brilliant reputation. And she needed scientific credibility. And Ian gave her scientific credibility.
Och det är ytterligare en sak som besvärar Ian Gibbons vid den här tiden. Theranos är målsägande i en omfattande rättegång gällande ett patent. Ian kallas till rätten av försvarssidan för att vittna om vad som egentligen pågår på Theranos och på så sätt få dem att framstå i dålig dager. Det här ger honom enorm ångest. Han kan inte föreställa sig själv i en rättegångssal med valet att antingen begå mened och försvara företaget eller öppet erkänna att tekniken inte fungerar.
He told me that he didn't believe Elizabeth, you know, just because she's a pathological liar. So he really didn't want to testify because he was over a barrel. They would fire him if he didn't go along with the company's story. And they knew that. They didn't want him to testify. He was actually subpoenaed, so he had to testify.
Ian Gibbons liv var märkt av en cancerdiagnos som han fått många år tidigare. När han börjar jobba på Theranos så ser han det som en möjlighet och en positiv nystart. Men hans fru, Rochelle Gibbons, säger att alla lögner och den hårda arbetsplatskulturen leder till att Ian blir allt mer nedstämd. Pressen kring rättegången, Elisabeths skrämseltaktik och hetsiga sätt blir till slut för mycket för honom. Och Ian faller ner i en depression.
His big problem was that he didn't want to be unemployed, even if it was at Theranos. But he hated Theranos. So he was torn because he really hated it. Didn't want to be there, but he didn't want to be unemployed. About Elizabeth, at that stage, he was totally negative about her. He didn't have anything good to say about her at all. He just hated her. She's a bully, for one thing. She bullied him. She made him feel bad all the time. And I used to say, why does someone like you give a shit about why someone like Elizabeth treats you like this? And he didn't really have an answer for it. I don't know.
En kväll när Ian Gibbons kommer hem från jobbet verkar han skräckslagen. Han och Rochelle slår sig ner i vardagsrummet i sitt stora ranchliknande hus med enorma ekar utanför fönstret. Och så har de ett långt och svårt samtal. Dagen därpå ska Ian ha ett möte med Elisabeth. Han misstänker att han kommer få sparken och nu vill han ta chansen att konfrontera henne.
He told me how upset he was. Told me he'd never been as upset, and sure enough, I thought that things were going to be fine because we'd see the doctor the next day and get him treated for the depression.
Nästa morgon vaknar Rochelle till något fruktansvärt. Ian har försökt ta livet av sig. Rochelle ringer till Theranos kontor och meddelar att Ian inte kommer dyka upp på mötet med Elizabeth.
What made you make that phone call?
Well, because Ian wasn't going to show up at the meeting. I know it's a little bit stupid. Perhaps I shouldn't have done anything. But just to let him know that he was in the hospital, wouldn't come to the meeting.
Ian Gibbons körs akut i sjukhuset. En vecka senare dör han med Rochelle vid sin sida. Han blev 67 år gammal. Efteråt kontaktar Theranos Rochelle vid två tillfällen.
One was the email demanding all the intellectual property and any other lab books or things, the computer. And then the other one was a letter from their lawyer warning me against telling anyone what happened to Ian.
How many years had he worked at Theranos?
Since 2003, from 10 years.
10 years he worked at Theranos.
Yeah.
Did they send flowers?
No. I fully expected something from them. And they didn't do anything. And then the other thing was absurd, though, was that they thought they could sue me for talking about Ian. You know, they couldn't. I guess they were trying to scare me, intimidate me into thinking they were going to get me for defamation. But the defense to defamation is truth. And so, you know, I'm telling the truth here. I'm not lying about Theranos.
What has this done to your life?
At the worst, it's come close to ending it. But I mean, this is, I can't. People like that should be in jail. They should not be allowed to destroy people's lives.
Ian Gibbons varningar hinner aldrig nå ut till någon utanför Theranos. Han dör bara några månader innan samarbetet med Walgreens sjösätts. Innan Theranos första hälsocenter öppnar i Palo Alto. Och innan företaget påbörjar sin massiva reklamkampanj. För vilken de anlitar en av världens mest kända dokumentärfilmare, Errol Morris.
All right guys, let's do this. Camera's ready. All right, here we go. Lock it up, please.
Here we are at the ground floor of something that is revolutionary. And we're part of it here.
From the tip of your finger.
Whoa.
Oh, I'm going to try it?
Yep.
No. No.
They're waiting for that moment of shock, the moment of horror. And it doesn't happen.
Yeah, exactly.
i nästa avsnitt av The Dropout. En stjärna föds.
I also heard she was traveling with 4 bodyguards, carrying guns, packing heat, and traveled in a private jet.
Elisabeths teknologi lanseras för allmänheten. Nu står människors liv på spel.
Being able to somehow justify in her mind that it was okay to put all these people potentially in harm's way. I don't understand how someone does that. I just am unable personally to comprehend it.
Du har lyssnat på Uppgång och fall, The Dropout, en samproduktion mellan ABC Radio, Nightline och oss på Just Stories. Originalversionen av The Dropout är skriven och producerad av Taylor Dunn, Victoria Thompson och Rebecca Jarvis. Vi som jobbat med den här produktionen från Just Stories är Blenda Zettervall Klingert, Josefin Patsauer, Joel Silberstein Hont, David Mer och Gustav Sondén. Elisabeth Holmes, Lorraine Fuse, Channing Robertson och Donald Lucas har inte svarat eller avböjt att kommentera innehållet i den här podcasten.
Samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.